tillbaka i Göteborg. Vi satt precis och pratade om när var det egentligen jag bodde här. Och det var från 2010 på vintern där, till sensommaren 2015. Och det känns som att vara liksom på mammas gata, fast den absolut uppenbarligen inte är mammas gata. Men det var så himla härligt att köra in, liksom, ni vet, söderifrån igår. Det bara blev ett sånt där lugn. Och jag ropade bak i bilen så, nu kör vi in i Göteborg. Och alla bara jublade över detta. Så det är jättehärligt att vara här. När jag var här, så mina första år i Göteborg, så hade jag en tjänst som var ganska tätt ihopkopplad med Eko. För då hade jag en tjänst på det som då hette Skolkyrkan. Men jag förstår att det finns inte Skolkyrkan.
Nej.
Och så jag satt i Haga. Och där var 50% av min tjänst där hade liksom, den hette bara HBTQ. Så det fanns liksom ingen exakt tjänstebeskrivning så här, vad jag skulle göra. Utan ja, men du har 50% konfirmand och 50% HBTQ. Oj, vad betyder det egentligen? Men det var jättespännande. Jag lärde känna Anna-Karin och många andra så här ekopersonligheter. Med allt vad det innebär. Men jag ska gå ännu längre tillbaka än så. För att det är så att när jag var, nu pratar vi 90-tal här, kanske 97 eller något sånt, så var jag en av alla de här ungdomarna som smög i biblioteket för att läsa RFSLs tidning Kom ut. Minns ni den? Och man kunde också få hem den i brevlådan, och då hette det att man fick hem den i ett diskret kuvert. Och det är ju jättebra att man kan få hem den i ett diskret kuvert. Det är bara det, diskreta kuvert blir väldigt icke-diskreta av sin liksom, alltså det är nästan bättre att det bara hade stått så att man kan säga att det har kommit fel eller något. Men mina föräldrar undrar ju naturligtvis här, box 22, vad är det här för konstigt? Det är någon reklam, så här, de skickar ut det till, det är så här ungdomsreklam, de skickar ut sånt till alla. Och sen dess så fick jag aldrig något sånt mer i brevlådan. Och med det sagt så har mina föräldrar aldrig någonsin sagt ett ont ord om HBTQ-personer. De har aldrig gett uttryck för att det skulle vara hemskt om någon av deras barn skulle komma ut som HBTQ-person. Utan snarare är det så att ja, men min morfars bror, han lever ju med en annan man. Och så. Men det var ändå något som var lite utanför. Det var inte bara så självklart att jag bara skulle kunna komma hem och bara säga det här min tjej. Liksom. Fanns inte på kartan. Men så när jag var 15 så satt jag på Stadsbiblioteket i Lund och läste den här Kom ut. Och då fanns det en rubrik, jag tror hon kom en gång i morgonen. Och då stod det så här. Bi ständigt halv eller dubbelt hel. Det är en jättebra rubrik. Det är en så himla skillad journalist som har satt den rubriken. För att det är ju en sån fråga som man faktiskt skulle kunna diskutera om och om igen. I all oändlighet. Och kanske framförallt, vad är det här för någonting? För att den där 15-åriga Johanna som satt på Stadsbiblioteket i Lund och läste detta, hon var absolut inte bisexuell. Hon hade sagt det ett tag, för att det är ju lite så här, på 90-talet så var det lite inne och hångla med sina tjejkompisar och säga att alla är bisexuella. Det var liksom, det tillhörde, ja, men den lite så här alternativa liksom punk, nya vågen punk rörelserna, då skulle man säga det. Man skulle säga alla är bisexuella och så skulle man småpussas lite när man var på fest med sina tjejkompisar. Men sen hade man ju pojkvän. Det var liksom oerhört, det fanns en sån, man ser nästan bisexuell heteronormativ norm. Så här, du kan vara lite småförtjust i din tjejkompis, men du har en pojkvän. Så att det här kunde jag inte alls identifiera mig med. För att jag var ju flata. Det fanns liksom inget annat fanns på kartan. Jag är inte intresserad av män. Alltså kan jag kan inte befinna mig i denna. Så jag levde ultralesbiskt. Om det man kan säga något sånt. Jag har liksom inte ens kunnat tänka tanken att jag någonstans, någon gång skulle liksom ens titta åt en man. Men sen är ju livet lite märkligt och tar den på lite konstiga vägar. Så den här 15-åriga Johanna, när det gick 10 år till, lite mindre än det faktiskt, så gifte jag mig med min ungdomskärlek och allt var fantastiskt och fint i ett tag. Och sen var det inte så himla fantastiskt och fint, utan det blev en ganska upprivande skilsmässa. Och jag flydde från Malmö, bara stack från hela det här liksom lilla flatkollektivet. Vi bodde allihopa i en och samma lägenhet i Malmö. En ganska stor lägenhet visserligen, men ett stort kollektiv av kvinnor, en fantastisk kvinnogemenskap. Men det räcker att ett, endast kommer ni ihåg Edward. Där vet ni också att det räcker att ett enda sånt där etablerat, stabilt par, att det börjar knaka lite, sen faller hela gruppen. Det är en så oerhört sårbar gemenskap. Och jag var den som stack. Jag fick en tjänst i Småland av alla ställen. Värsta kvinnopressmotståndarmästet. Jag bara, det är min. De lovade mig väldigt hög lön. Och jag ska inte sitta och stå med att det var en så här, kan jag få så mycket pengar för att vara press? Ja, nej, jag testar väl. Men sen också det här faktiskt, att komma iväg 25 mil hemifrån. Ingen känner mig. Jag hade en liten flört liksom på andra sidan Småland. Men fortfarande så var det så här, nej, men jag ska flytta till Småland. Jag ska aldrig mer gifta mig. Jag ska skaffa barn själv. Och sen ska jag bo och leva i Småland med det här barnet. Och jag ska aldrig mer träffa en kvinna. Och sen så skulle jag åka från Malmö, ta min lilla bil, köra från Malmö och köra upp till Oskarshamn. Och jag hade smsat lite med den här med en ungdomsledare som jag skulle jobba väldigt tätt med. Och jag hade av kyrkoherden fått veta att ja, alltså ungdomsledaren som du ska jobba med, han är fostrad av Dag Sandahl, bara så att du vet det. Dag Sandahl är hans doppräst och har liksom följt med honom hela vägen. Så han och jag har haft ganska många konflikter angående dig. Så att han ska behöva ta emot nattvard av dig. Det kommer han för övrigt inte att göra. Liksom. Så du får jobba på det. Herregud, vad är det jag har gjort? Men han och jag hade smsat lite under sommaren. Och han var ganska trevlig, så jag tänkte att vi får... Emanuel! Så vi får väl liksom på något sätt komma över detta. Och mitt mål var någonstans tillbaka vid att en dag så ska han minsann ta nattvården av mig. Så det var liksom målet då. Och han hade varit ner och hälsat på några kompisar i Malmö. Och jag skulle ändå köra upp. Så jag sa, men hoppa in i min bil istället. Så kör jag det ut till Oskarshamn. För jag ska ju ändå också dit. Så jag plockade upp honom på ett vägskäl. Eftersom han varit i Malmö så var det precis vid Möllans ost. Där stannar jag min bil och inkliver världens skäggigaste, rufsigaste så här hiphop-kille i så här stora byxor, 2 år gammal. Och jag tittade lite på honom och sa, vem är det här? Jaha. Bara ett sen klev han aldrig ur min bil och har inte gjort det sen dess. Utan där och då så var det först världens vänskap och sen kanske 2-3 veckor så var vi dödsförälskade. Och jag fann mig helt plötsligt någonstans liksom, va? Jaha, var är jag nu? Av världens liksom roligaste, men just då ganska jobbiga kommuthistoria. När jag, det här var i september och november så hade jag sagt så här, men du får hänga med hem och gå på gåsmiddagen. Det är liksom det stora provet för alla partners i min familj. Klarar man gåsmiddagen så kan man var med i familjen. Så jag har sagt att jag får följa med på gåsmiddag, men då måste jag berätta för mina föräldrar först. Så jag ringde hem till mamma och pappa i början av november och sa, mamma, nu får du vara alldeles liksom, nu får du lyssna koncentrerat. Så jag sa, oj, vad är det som har hänt? Så är det liksom, är det något på jobbet? Så mamma, jag har pojkvän. Det blir dödstyst. Helt tyst. Och jag sa, men mamma, du måste säga något nu. Så och hon fortsatte ha dödsvis en sån med sån liten röst. Bara, ja, men det förstår du att jag och pappa måste ju ta lite tid att smälta det här. Och det är ju klart att det var ju jättechockartat för dem. Av liksom 100 olika anledningar. Att de hade liksom släppt iväg då en nyfylld, ganska så här ledsen, mager tjej till Småland. Och sen hänger hon liksom 6 veckor senare och har bytt liksom sexuell läggning. Vad är det som har gått med henne? Sen dess så har det varit en ganska lång resa. Det tar tid att ställa om. Och det tar tid att på något sätt bli placerad i den här gruppen av 2 kollektiv. För att det är verkligen så. Ibland så är det liksom att du är inte på riktigt i något läger. Ska du egentligen vara med? Du som faktiskt lever heteronormativt, du har ju ingen som helst aning om verkligheten som vi riktiga hbtq-personer utsätts för varje dag. Och nej, jo, jag har det ju tack vare mitt förra liv. Jag vet hur det är att gå in på guldfynd och ha en jättestressad expedit som säger, men vad skriver jag på hennes ring? Vem, liksom, vilken är den lilla ringen? Vi ser när ni har samma storlek. Och hur ska vi? Jag vet det. Jag vet hur det är att komma till akuten och inte bli inskriven som närmast anhörig, fastän man kan visa upp liksom, ja, men jag har hennes namn ingraverat i ringen. Ja, fast hur ska vi göra? Var ska vi skriva då? Är du närmast anhörig? Ja, det är jag. Jag vet det. Och jag vet också hur mycket enklare det är att leva heteronormen. Jag vet inte hur det är att bli bemött på skola och förskola. Så det kan jag liksom nästan inte ens tänka mig. Men det jag vet är hur lätt det är. Det enda som är konstigt nu är liksom sån här, man säger PK-grejer. Att jag tjänar mer pengar och har bil. Liksom, att det är jag som bestämmer i vår familj. Det är det faktiskt också alla vet att man bestämmer i vår familj. Men sen, det här att vara dubbelhel, det är faktiskt också lika mycket verklighet. Att faktiskt få lov att på något sätt slippa, om man gör så här, få lov att liksom bara, jag skiter i det. Jag orkar inte bry mig. Jag är 35 år gammal och det är så himla skönt att inte behöva definiera mig. Och då känner jag mig samtidigt som de här bisexuella och jag hånglar lite med min kompis. Så här, för att det var det också en sån här norm att säga. Att säga, jag definierar mig inte. Men nu är det på riktigt. Jag behöver inte definiera mig. Jag är jättelycklig gift. Och skulle det vara så att jag en dag inte längre är jättelycklig gift, så har jag helt plötsligt en hel värld av möjligheter. Men jag har väldigt svårt att tänka, dels tänker mig in i den situationen, och dels har jag väldigt svårt att tänka, men vem skulle nästa partner vara? Är liksom att jag behöver faktiskt inte sätta ett kön på någon. Sen har vi kommit till en lustig bokstav som är det här. Och då vill folk ju genast definiera mig som det. Du är pan. Är jag? Ja, det kanske jag är. Och ändå någon slags inre frid. Och att, ja, men det är ju mycket möjligt att jag äntligen har fått en bokstav. Fast när jag tänker efter så är jag nog med där. Men det är skönt att den finns. Parkerings. Det var också väldigt skönt när jag insåg, det här blev väldigt mycket personlig berättelse, för att så mycket mer än så kan jag inte. Det var väldigt skönt när jag var på en fest på Hisingen innan det fanns barn. Och jag så här, jag stod i köket och rökte. Och så hörde jag den här kvinnoprästmotståndaren, han är inte det längre, vill jag bara säga. Han upptäckte efter ett tag att det kan funka. Nej, så hör jag honom berätta, och det är någonting som jag aldrig liksom har varit dolt eller sagt det för att inte prata om eller någonting. Men jag hör honom berätta så här, gillar ni min tjej lesbisk? Och de bara, nej, men det kan hon ju inte vara. Så, nu är hon ju ihop med dig. Och han bara, nej, så är det inte. Alltså jag är ihop med en lesbisk tjej. Hon har aldrig varit någonting annat. Hon kommer aldrig bli någonting annat. Och de här grabbgängen, eller gänget runt honom, började ju såklart ryggdunka. Ja, ja. Han blev liksom hjälten. Och vägrade ta hjälterollen i det. Jag lyssnade ju såklart jättenoga. De såg mig inte, men jag var liksom precis utanför det här, för att det här blir spännande. För det var ju eldprovet på något sätt. Ska han ta den hjälterollen? Killen som fick flatan på fall. Men han vägrade ta den. Han bara nej. Alltså det är inte så att jag har gjort flatan straight. Det är inte så att jag har lyckats med det som alla män drömmer om. Utan vi råkade bara bli kära i varandra. Det är inte konstigt än så. Jag har sen fattat också att han är själv liksom på den här skalan. Och blir, han blir ju kär hela tiden. Liksom, han kan knappt ha kompisar, fast det är klart att det inte, han är trogen alltså. Men han har väldigt lätt för att bli sådär liksom, kompisförälskad. Och har själv ingen bekymmer med, man säger, sin egen icke-definierbara bisexualitet. Det han kan ha lite bekymmer med, det är liksom hela kulturen. Att han säger, nej men jag vill inte in, jag har redan liksom blivit inputtad i en ganska destruktiv hiphopkultur och dragit mig ur den lite, liksom, förutom jag har musiken kvar, men inte resten. Jag orkar inte, för så här, jag såg vad det här gjorde med dig. Jag såg den lilla sköra liksom, spillra som kom ut ur det här fantastiska på många sätt, men också rätt destruktiva kvinnogruppen. Då har jag bara tvärtom, bara nej, det här är en fantastisk kollektiv. Det är en fantastisk kultur på många sätt. Ja, där, ja, man ibland kan vara lite oense liksom, i vad behövs den inte. Jag tänker att sådana här sammanhang behövs ju fantastiskt. Pride är ju ett fantastiskt sammanhang. Och att det kan vara så, det kan komma så otroligt mycket gott ur det. Det som i så fall är negativt är just den här definitionshetsen som jag, men den är å andra sidan exakt lika viktig i alla heterosexuella sammanhang där jag har befunnit mig. Att det är så oerhört viktigt att visa jag är straight och jag kan hantera mitt liv, jag kan hantera mitt heterosexuella förhållande, samtidigt som man då förväntas i mammagrupper och sånt där att basha jättemycket på den eventuella fadern till ens barn. Och att man förväntas liksom lämna ut, ja, ni vet, men man förstår ju inte dem. Ja, eller så gör man det för att inte, det finns liksom inte att förstå män som grupp, utan då får man i så fall förstå din man eller inte göra det och se vad du vill ta det. Och att samma sak gäller faktiskt i samkönade relation. Min ex-fru och jag förstår varandra sämre än vad jag och min nuvarande partner gör. Att vara ständigt halv eller dubbelt hel, eller att vara liksom lite så här, att spela faktiskt ingen roll. Det lite slitna uttrycket att ja, men man kan ju faktiskt bli kär i personen. Jag blir inte kär i liksom en speciell könstillhörighet eller genustillhörighet. Jag blir kär i en människa som behandlar mig som en annan människa. Plus all kemi, såklart. Det måste jag sluta lite här nu. Så tänkte jag, varför förutsätter du att jag är heterosexuell? Jag hade så himla gärna velat fråga så många människor. För att det är ju absolut ingen självklarhet. Dels så är det ju lite märkligt att vi ska liksom på något sätt behöva prata om det överhuvudtaget. Men det tror jag vi kan vittna om var och en av oss som är här inne. att när vi går ut från detta rummet och möter folk på stan, varför de skulle undra det. Men i alla sammanhang, när vi söker jobb, när vi sitter på bussen, när vi liksom ställer oss upp i kanske inte just exakt det här sammanhanget, men i liknande sammanhang, så är det grundkänslan inför varenda människa som man egentligen ser. Om det inte finns uppenbara symboler eller att man på något sätt vet om det på något annat sätt, om man avviker från hetemon. Ändå så är det faktiskt i varje sammanhang. När jag ställer mig upp i predikstolen, står jag inte så ofta, men när jag ställer mig upp och pratar i kyrkan, finns det ingen människa som skulle förutsätta någonting annat. Nu ska det ju inte spela någon större roll vad prästen har liksom för sexuell tillhörighet. Men det finns ingen som ens skulle kunna tänka tanken om man inte ständigt behöver komma ut och komma ut och komma ut och komma ut. Hela tiden, för varje människa. Jag är jätteöppen på min arbetsplats nu. Men jag var inte på min förra arbetsplats, långt ute i skärgården. Varför inte det? Jo, för att första gången de Pride-flaggade under... det var... om de gjorde... Nej, de gjorde det inte förra året. Men i år så gjorde de det. Så jag vågade faktiskt inte. Jag hade ett sånt himla stort förtroende hos det kyrkorådet. Och bara så här, prästen mitt i byn. Och det fanns då ute på då en av skärgårdsöarna. Så att det fanns så här med 80-åringar som var ute klockan 5 på morgonen och fiskade makrill. Och sen så bjöd de hem prästen. Och så fick man makrill till lunch. Så här, kyrklunch. Och jag visste inte vad det skulle göra med mitt, det förtroendet de hade för mig. Och det kan jag säga, det är ju dubbelt. Jag borde naturligtvis för allas skull, för faktiskt för hela världens skull, så borde jag ha berättat, jag borde liksom vittnat om det här. Att det är inte självklart att prästen är heterosexuell. Även om hon då och då drar med sig en man och ett eller två barn för att liksom så här, ja, den här lutherska prästfamiljen. Men det är inte samma sak som att prästen är heterosexuell. Och det bidrar till att det här är den glömda bokstaven ständigt halv. Nu i år så flaggade hela Svenska kyrkan på Tjörn med regnbågsflaggor under Pride. Fantastiskt, jag blev så himla glad. Jag såg på Facebook hur någon bara förslog upp en bild. Och sen så helt plötsligt alla som jag på något sätt har connections med i sociala medier från Tjörn vill att vara stolta över att äntligen så gör vi det. Men en fantastisk kyrkoherre med fantastiska människor som sitter på förtroendevalda poster, så vågar de. De här flaggorna blev stulna 3, 4, 5 gånger och det hängdes upp nya hela tiden. De var såhär, vi ger oss inte. Det kommer folk och river ner våra flaggor, men vi sätter upp dem. Helt plötsligt så hade jag mycket väl kunnat hossa den här. Men tidigare så vågade jag inte. Och jag tänker att det är ganska viktigt någonstans att när jag var gift i förra liv så blev jag alltid talespersonen. I alla kyrkliga sammanhang. I den första församlingarna där jag arbetade så blev det liksom jag som puttades fram. Och det tror jag också att vi är många som kan vittna om att måste jag bli den personen igen? Kan jag inte bara få leva någon slags svenssonliv? Jag orkar inte alltid vara förgrundsfiguren. Och det är en sån där sak när man helt plötsligt går in i heteronormativiteten som är så himla skön. Att bara, när jag får backa nu. Jag får lov att sätta mig här och tycka det är skönt att jag blir automatiskt närmsta anhörig på akuten. Eller att ingen ifrågasätter vilken ring som är minst i blodsäkerhetsaffären. jag är lite värd att backa. Samtidigt som ju det är, alltså just i dessa tider dessutom, man kan ju inte backa. Vi får ju inte backa. För helt plötsligt så är det, varför har du bestämt att jag måste vara heterosexuell? I min församling nu så bestämde sig i grannförsamlingen att man inte skulle flagga på Idaho-dagen. Och då sa min kyrkoherde, som gick i pension i våras, när jag var då förra året, så sa han, va? Ska inte de flagga? Då flaggar vi! Och så köptes det in en flagga. Och då var den sån här, ja men shit, vilken grej, och jag älskar Lundstift. Men det krävs så lite för att man ska våga tillsammans. Så att nu vet ju såklart alla. Varenda förälder som kommer på så här öppna förskolan, de säger inte det här längre. De förutsätter inte att prästen är heterosexuell. Vilket gör att helt plötsligt så kommer det folk som vågar fråga om vigslar, våra superfina så här, små vita medeltidskyrkor. Det kommer HBTQ-personer som vill döpa sina barn. För att de vet att, ja, vi fick en liten sån notis i Skånska Dagbladet där hela allt står och håller flaggan upp och ner för att skaka och sådär. Jag kan inte ens flaggan. Och när vi skulle anställa ny kanslist, så det är ju såhär, man har ju liksom verkligen inte med att göra med hur andra lever sitt språkliv. Men det var så himla skönt också att samma kyrkoherde valde då att liksom, ja, men satsa på en gammal kandidat som också är öppen HBTQ-person. För att då slipper jag också ha hela det här i framkant ansvaret. Vi är faktiskt två stycken som inte jag kanske lever helt normalt, men jag är på något sätt inte förespråkare för den. Jag tar den inte för given. Och det är, det krävs lite också, det krävs kanske att man är två eller en och en halv. Det här är kanske det viktigaste som innebär att den här bokstaven har blivit lite glömd. På BVC så har det liksom alltid, även om jag var där ensam ganska många år, så förutsätts det ju hela tiden att man är man och man är kvinna. Och man är en definierad man och man är en definierad kvinna. Och de tycker på något sätt att det är lite skönt. Och där är en sån där grej som faktiskt har blivit sämre med en flytt. För att BVC i Biskopsgården har en stor regnbågsflagga utanför i väntrummet, eller de hade det då i alla fall. När jag kom dit först till mödravården så var det förutsatt ingenting. De talade om din partner. Och sen när den här partnern följde med så talades det till båda föräldrarna. Sen när man kom dit så pratades det om barnet, eller så säger barnets namn. Vid olika sådana här kontroller så är det ingenting gullprinsessan eller ostore med bilen. Det är totalt tvärtom nu. Så att det är klart det handlar mycket om person och så här. Men jag saknar i den lilla villaförorten, välmående medelklassförorten, där saknar jag den mångfalden. Jag saknar biskopsgårdens mångfald i stort, men även den mångfalden. Att man inte möts av en regnbågsflagga när man kommer in i eventrummet. Att man förutsätts vara prinsessan eller brandmannen. Och ja, att man helt enkelt inte blir förutsatt som heterosexuell. Små saker som kan göra hela skillnaden. Och för någon som då lever oerhört heteronormativt. Det är alltså ner till, på liksom den här mikronivån att jag inte förstår sladdhärvan hemma. Det är anseende jag som förstår bilen. Så, men hur man, vad man har för liksom, ett ingång i vad man förutsätter. Hur man lever, vad man gör av det här. Att, ja, någonstans i det här spektrat befinner jag mig. Och hur låter jag det synas i mitt liv? Vad väljer jag att ta för frontroll? Varför förutsätter jag att andra alltid är heterosexuella? Och varför förutsätter jag att det är normalt att andra ser mig som automatiskt heterosexuell? Men om jag skulle doktorera så har jag länge själv och blivit förväntad av andra att jag i så fall skulle doktorera kyrkohistoria. Min examen består i princip bara av kyrkohistoria. Sen lite sådana här obligatoriska bibelkurser och sånt där, men det är ju kyrkohistorien som är. Men jag är väldigt historieintresserad och tycker att det är väldigt spännande att följa bakåt. Och jag, inför den här föreläsningen, så har jag försökt göra lite sådana här helt spekulativa liksom i vad kan B-bokstaven ha gjort med kyrkohistorien? Inte så mycket kan man väl liksom direkt säga, eller jättemycket. Jag tänker att historiskt så har också blivit en ganska bortglömd bokstav. Också av den här. Jag kan tänka ibland när jag sitter i liksom större folksamlingar eller sitter på bussen eller så här. Hur många är bisexuella men har formt sig inom lite så här. Hur många har blivit tvingade att välja den enkla vägen och kanske sagt nej till kärlek som skulle varit liksom fantastisk och fantastiskt utvecklande, och kanske mångt och mycket hade vi kunnat snabba på den kyrkliga utvecklingen om den här bokstaven hade fått vara mer framträdande, om faktiskt det här 90-talets modeuttryck alla är bisexuella hade fått lov att vara någon slags grund. Sen hur det alla faktiskt är det eller inte, det tänker jag låta vara helt osagt. Och lägger liksom ingen större värdering i det. Men jag tänker att vi kanske hade kunnat komma så mycket längre om vi hade haft den grundinställningen. Om det hade varit en del av skapelseteologin. Det här är bara spekulationer naturligtvis. Men tänk om nu skapelse liksom hela skapelseteologi hämtad ur man säger, traditionen är oerhört oerhört fixerad vid tvåkönsnormer. Och det blir ju på något sätt B-bokstaven också. Men tänk om P hade fått vara utgångspunkten för en skapelseteologi. Jag tror det hade varit fantastiskt. Det är nästan så att det kanske hade varit ett forskningsämne. Vad hade hänt om vi liksom inte strök skapelseteologi som liksom grundar sig i att ja, nu ska det bli barn och fylla jord och sådär. Men faktiskt breddade den. Vad hade hänt då? Det tycker jag är spännande. Och den frågan, för nog kan bli min avslutning också. Vad händer om vi låter PLB vara grunden i skapelsen? Jag tänker att det generellt är, man säger att kärleken är helt genuslös. Så att kärleken egentligen bara handlar om personkemi. Sen spelar resten ingenting. Är jag på rätt spår i alla fall?
Ja. Men typ att det inte finns, alltså man räknar inte med tvåkönsnormen.
Nej, precis.
Eller typ så.
Tack så mycket, Johanna. Det har varit väldigt roligt om det här. Jag tänker att just den här meningen som vi ständigt halv eller dubbelt hel. Det är ju verkligen så här. Ja, man fattar på något sätt. Den rubriken var väldigt bra. Ja. Då ställer jag lite frågor.
Absolut. Jag ska ta fram den här.
Ja.
Britney Spears
var vad? Ja, det tycker jag är en bra grej. Jag är ju lite nyfiken på att höra liksom hur tycker du att kyrkan kan hjälpa till att på något sätt göra det här beet mer synligt eller mer mer tydligt?
Jag tänker att framförallt att prata om det finns.
Ja.
För att det med all rätta så har ju liksom de senaste, men säg, ja, det kanske handlar om 30-40 år, men med fokus på de senaste kanske 10-15 åren, varit oerhört fokuserat på samkönade relationer och vigsel kontra inte vigsel och barn och liksom bemötande av familjer och så. Det har ju varit väldigt mycket fokus. Medan B-et pratar vi inte om alls.
Nej.
Så att jag tänker att det är att faktiskt belysa att det finns någonstans den här. Att inte förutsätta att varenda människa som i vigselsammanhang eller i liksom andra sammanhang där man liksom möter folk, där man möter folk med en partner eller där detta spelar någon roll. Det kan ju vara i det vardagliga samtalet vid kyrkaffet och sådär också. Att man faktiskt har den grundinställningen.
Mm.
Jag kan inte veta om vad som rör sig inne i den här. Och att ha det som grundinställning. Ja, men faktiskt, om vi hissar en regnbågsflagga, då är faktiskt den här med i detta.
Ja, jag tänker också så här, HBTQ-person betyder ju ofta, alltså varenda gång någon säger att en HBTQ-person, då betyder det en homosexuell person.
Mm.
Man stannar vid H-et liksom. Ja. Menar man specifikt en transperson, då säger man det.
Exakt.
Men HBTQ-person, men då är det då är det en homosexuell i första hand.
Mm.
Sådär.
Och det minns jag från då när jag jobbade i Göteborg och var med i anordnade Ekos ungdomsläger. Så efter en utvärdering så fick vi det just som kritik att ni är så homonormativa.
Mm.
Och jag var så här, shit, kan man ens vara det? Ja, det är väl klart att vi kan, och ja, det är väl klart att vi är det.
Ja.
Alltså, varför har vi inte tänkt på det här innan? Det var ju fantastiskt att vi fick den kritiken.
Absolut.
Så.
Ja. Var det då vi var i Åtorp?
Ja, det var det.
Ja, just det. Vi kom på att alla ledare fick sova i samma rum, oavsett kön.
Ja,
så tänkte vi skulle föregå med gott exempel på något sätt. Vi kom på det här orimliga med liksom att dela upp folk efter kön.
Mm.
Man skulle dela in rummen. Liksom.
Precis.
Mm. Så det var lite medvetna var vi kanske ändå.
Ja, lite. Men det var också liksom, det var så första gången som jag har varit med i ett sammanhang där någon räcker upp och säger, kan vi inte ha en liten runda så att vi vet vilket pronomen vi ska tilltala varandra med.
Mm.
Och det är när var det här, 2011 kanske.
Mm.
Och det hade jag aldrig, och det kom ändå liksom en storstadsområde, det här är liksom det fantastiska kvinnokollektivet, och så hade jag ändå rört mig liksom i de här kretsarna sedan 15-årsåldern. Hade aldrig hört någon liksom be om det och hade aldrig kommit på det själv. Eftersom jag är så också sån här.
Ja, ja, men jag tänker så här att normen och heteronormen och tvåkönsnormen, den är ju någonting som vi alla dras med.
Mm.
Oavsett om vi identifierar oss som HB eller T eller Q eller hetero liksom. Det är någonting som, ja, men som präglar hela sättet att vara på.
Mm.
Så. Det räcker ju att gå in på barnklädesavdelningen på H&M. Så. Ja.
Det var det senaste då.
Ja. Så vet man precis vad man förväntas få.
Mm.
Mm. Och det är spännande. Man var en leksaksaffär och så är det en flicka eller pojke. Mm. Och så slår in paketet liksom. Ja.
Är man på McDonalds? Är det en flicka eller pojke? Ja, det har väl inte du.
Men det är ett hungrigt barn.
Ja, det är ett barn.
Ta mina pengar och stick.
Ja. Nej, men det är... Men möter du någon, jag tänker så här, nu när du är lite mer öppen så, möter du bland kvinnor och så liksom mer förtroenden
om... Ja, det gör jag.
Så.
Mycket mer.
Mm.
Och det är väldigt, alltså det är väl fint om man märker också vilken otroligt tydlig på något sätt gräns det blir mellan ja, men den gången jag berättar liksom, och tidigare. Att då kommer ju liksom förtroendena, och det är ju inte bara förtroende kring liksom, tankar om sexuell identitet, utan det är ju liksom andra förtroenden också. Mm. Men någonstans är det som att ja, men här står en människa som i detta sammanhanget vågar vara ärlig, och då kan jag också lite trevande ta
emot. Ja, för jag tänkte på det du sa förut om att nu vittnar jag om det här. Mm. För det, nu är vi en frikyrka här. Och där är ju vittnesbördet lite viktigt på något sätt. Jag vet, en gång så hade vi en gospelgudstjänst i, jag tror att det var, jo men Redbergskyrkan var det. Och då hade vi just en vittnesbördsgudstjänst där också personer i kören och andra då fick berätta lite kort om sin komma ut historia och hur tron hade hjälpt dem i den komma ut historien eller liksom så. Och det var väldigt fint.
Ja, spännande. Ja. Får du den synvinkeln?
Ja, alltså, ja men verkligen, för det blev så här, det blev den här liksom, jag som kommer både från Svenska kyrkan och frikyrkan blev liksom så där varm i hjärtat liksom, att oj, ett vittnesbördsmöte där det här får plats liksom. Det var verkligen fantastiskt, för jag tänker också att det handlar ju inte bara om vår sexualitet, utan det handlar om vårt liv på något sätt.
Precis.
Och att det blir väldigt, ja men det är ju ganska jobbigt att gå omkring och dölja någonting.
Ja.
Så. Alltså det tar ganska mycket energi. Och det är kanske inte förrän man slutar göra det som man märker hur mycket energi det har tagit. Det är lite som när man står vid köksläkten och stänger av den. Det är först då man hör hur jobbigt det är. Liksom har varit under lång tid. Så. Så att, jag tänker också så här, berättelsen överhuvudtaget. Jag är jätteglad för att du berättar så personligt idag, för att det liksom, det gör ju någonting med oss, tänker jag, att vems berättelse får plats och vems ja, vilka berättelser blir berättade.
Ja, precis.
Det tänker jag är...
Jag tar ett sådant här jättefint exempel till med min förra kyrkoherde som precis efter Svenska kyrkan och kyrkomötet hade klubbat igenom vigselbeslutet, så var min mamma i kyrkan hemma vid då. Och hamnade bredvid en sån här riktig motståndare, tant också, en sån här, ni vet, trotjänarinna i församlingen fortfarande. Trotjänarinna i församlingen, det är då samma församling där som jag jobbar i. Och hon började liksom orera, och kyrkoherden fick tyst på henne, liksom lite så här, parera henne. Det här är ju då församlingens så här, riktiga grundpelare nästan. Det är väl Jesus i sig, men kyrktanten. Och samtidigt så hade han en sån oerhörd omsorg om min mamma, för att han visste ju, alltså vi hade ju liksom jobbat i Lundstift tidigare och vadå, liksom helt öppen, vi var gifta och det var ingen konstigheter. Och sen så bad han ursäkt typ 1000 gånger liksom till min mamma och hennes vägnar och så. Men nu så har hon gjort en sån här kyrktantsresa, så att hon är ju helt på det klara med liksom att jag har varit gift tidigare och det var min kvinna och det var liksom. Så att hon har gjort en sån här, jag men, antagligen en jätteresa på detta. Och tänker, det är så himla fint att på något sätt få lov att vara ett sånt församlingssammanhang där sådana resor kan ske. Och att det inte liksom bara handlar om ungdomsgruppen eller så här, utan det kan faktiskt vara kyrktanten som gör denna jätteresa i sig själv tillsammans med församlingen.
Det är ju riktigt häftigt faktiskt. Ja. Är det viktigt att göra skillnad på P och B? Kan P ersätta B?
Jag har massor av tankar kring det. Och ingen av dem är liksom rätt eller fantastiskt genomtänkt. Eller så här, utan det är mest liksom som kommer direkt så. Jag tänker att vi kan ersätta B med P när vi kan ersätta tvåkönsnormen med någon slags lite befriande icke-norm. Alltså att bisexuella är ju väl, alltså, det hör ni till och med på namnet, liksom, med, alltså att det handlar om två, och det är lite antingen eller. Medan P är mycket, mycket bredare och mycket mer liksom lösgjort från tvåkönsnormen. Så att jag tänker att kanske på sikt så kommer det naturligt att ersätta. Men idag så tror jag inte det. Alltså, även om man tänker på omklädningsrum och H&Ms barnavdelningar och bemötande i förskola och alltså den saker. Jag tror vi är rätt så, för ganska lång tid framöver, rätt så låsta och rätt så fast i tvåkönsnormen. Så att det är kanske egentligen först när vi lösgör oss från den. Och någonstans så tror jag, ni har säkert hört det här, jag tycker inte om ordet hen, för att jag definierar mig som kvinna eller jag definierar mig som man. Och så får man sitta där för tusen gånger och säga, men det är ingen som tänker definiera dig som någonting annat om du inte vill. Du behöver inte vara hen. Du kan få vara han eller hon. Så. Mm. Men det är liksom, hen är ett viktigt ord, dels för att det är väldigt praktiskt och dels för att, att vi faktiskt måste luckra upp den här tvåkönskänslan. Och då tänker jag att när den sista personen har sagt det och att det någonstans har blivit i ens medveten om att även om vi inte har en tvåkönsnorm så kan jag fortfarande faktiskt få lov att vara kvinna. Jag behöver inte liksom börja definiera mig på något annat sätt. Men möjligheten finns för alla som inte är liksom superfast. Det handlar inte om att luckra upp att man inte längre får lov att vara kvinna eller man. Utan det handlar om att bredda hela möjligheten. Och då tror jag kanske att vi kommer att kunna ersätta benen. Och att det då kanske till och med blir ganska viktigt att ersätta benen. Mm.
Jo, finns det något tillvägagångssätt att gruppera för övernattning som inte bygger på killar och tjejer för att alla ska känna sig bekväma? Det var du lite inne på förut.
Ja, alltså jag har precis varit på konfirmandläger och har då brottats med den frågan igen. Så min bror, när han var konfirmandledare en gång, uttryckte det, så sa han, ja, man vill ju inte komma hem fler än man åker dit. Och nej, det är ju sant. Så, medan jag tänker att det mer har faktiskt handlat på ett plan, alltså att ett konfirmandläger eller ett ungdomsläger eller liksom ett familjeläger, så här, det ska ju ändå vara en safe space. Man ska faktiskt kunna känna att här kan jag byta om, här kan jag sova. Det har jag fattat de senaste åren. Att jag är själv när jag sover som en liten gris. Liksom. Mm. Men det här att sova med andra människor är så fruktansvärt. Alltså, man är så utsatt när man sover. Och man kan ju inte ge alla enkelrum. Vi kan inte bygga om alla lägenheter i hela Sverige. Utan det är liksom the bunk bed, heter det, våningssängs. Man är liksom 4, 5 eller 8 i varje rum. Men jag vet inte, jag våndas inför detta inför varje konfirmandläger och tycker att det är de senaste åren jag jobbar tillsammans med väldigt, man säger, väldigt hög konfirmandbudget. Det har satsats mycket på konfirmander så att därför är det mest utifrån konfirmandperspektivet som jag säger. Och då, så det har då varit utlands så kortare och inte, man säger, de hade kunnat bli mycket, mycket dyrare, så vi har försökt hålla ner kostnaderna. Men då Sverige är ju ett land där det finns många lägergårdar. Det finns inte så mycket lägergårdar i Berlin, till exempel. Och då har vi låtit dem önska. Så här, ni bor i dubbelrum och så får man då önska vem man vill sova med. Och är det någon som kommer och säger, jag vill inte bo med någon, så får man ett enkelrum. Och då står församlingen för den. Liksom. Det brukar inte handla om många hundringar. Liksom. Och att, ja, så, men jag tycker det är jättesvårt. För det är ju samtidigt också, om hela den grejen går ut för att vi ska förhindra människor att liksom, ha sex, då är det ju helt... Jag menar, då är det ju i den här också.
Ja, precis. Men det kanske ligger någonting i det där att man vill inte komma hem fler än vad man åkte dit.
Nej,
alltså, det är den grejen.
Ja, precis. Men att det är... Ja, det är jättesvårt. Och jag tänker att det är ju absolut en sån här grej som församlingen måste prata om. Och det är också en grej i att synliggöra det.
Absolut. Det handlar ju både om V och T.
Ja, precis.
Och Q kanske också.
Ja, precis.
För all del.
Ja.
det är en
mm. Och utsattheten för hot, tänker jag. Ja. Det är säkert också många som kan vittna om så att när vi kom ut och var unga så var det genast så här, om jag kan inte duscha av Johanna, tänk om hon tittar på mig.
Ja, alltså, just det. Ja, men så, precis. Ja. Mm. Just det. Nej, men det, så är det ju. Att vara pan innebär ju också att kunna bli förälskad i någon bortom kön, hela transspektret. Tror du att P också kan hjälpa T att få plats inom kyrkligheten?
Ja, det tror jag. Nu pratar jag mycket om tvåkönsnormen här, men jag tänker att det är också, och där, man ser där T kanske är en grupp som dels liksom är väldigt osynliggjorda och som skulle behöva kollektivets hjälp. Att faktiskt vara mindre utsatt. Mm. Så det tror jag absolut att i, på något sätt, i ett sammanhang där P skulle vara norm, då är ju T en del av den normen på något sätt. Mm. Så det är, ja, men det tror jag. För att det är ju, det vet vi ju alla, att man hör en transperson prata om bemötande i kyrkan, i samhället, överallt, så är det ju liksom det är sådana vidriga berättelser som människor liksom faktiskt blir utsatta för varje dag. Mm. Och som jag tänker någon gång, man ser att jag pratar om det här, det är jobbigt att vara frontfigur och så här. Alltså, kan ju säkert, kanske någon transperson här inne, liksom, behöver man inte vittna om så, men säkert hålla med om att det blir ännu värre. Mm. Alltså att då får man ju stå för allt, man liksom, och ta alla frågor om liksom ända rakt ner i underbyxorna liksom. Mm. Och någonstans tycker jag det är, eller om jag tänker mig in i situationen, så är det nästan värre att vara långt ner i underbyxorna än vad det är långt in i sängkammaren. Mm. För att det är lättare att bara liksom så här, det har du inte med att göra. Medan en transperson kan jag tänka mig mycket väl blir. Ja, precis. Och de gånger det inte syns alls, så är det snarare den här sensationsgrejen att jag kunde aldrig tänka mig om det. Och så blir man ändå otroligt utvägad, utsatt. Så, ja. Vilket, alltså, det måste ju vara fruktansvärt kränkande. Mm. Ja, och då tänker jag, det är som sagt bara som jag kan tänka mig, men det här att varför kan vi inte fokusera på jag är smart, jag har, liksom, jag har intressen, jag kan saker som plötsligt blir fullständigt oviktiga. Mm. För då är alltid transpersonen som kan saker, transpersonen som är smart, transpersonen som har andra intressen. Mm. Att det alltid blir liksom ett raster man måste igenom. Mm. Jag vill inte ha något tolkningsföreträde för transpersoner, men det förväntas som att, ja, men det vet ju du.
Ja.
Nej, jag har ingen aning. Och liksom, men jag kan vidarebefordra frågan. Jag kan, alltså, ja. Och sånt där, men det går ju inte. Alltså,
nej, det är spännande. Mm. Alltså. Ja, tack så jättemycket, Hanna, för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.